Ja, jag ska börja med två saker. Jag ber om ursäkt för två saker direkt. Det ena är att de på Strandgården har installerat en ny projektor. Och de har inte dragit alla sladdar än. Så att jag kan inte styra den härifrån. Utan jag och Emil samarbetar. Får vi se om vi kan synka. Så att vi ser samma bild. Jag på min skärm och ni på eran. Och det andra är att ni ungdomar som var med på Odensjölägret för 4 år sedan. Kommer att känna igen några delar härifrån. Men repetition är ju bra. Skapelse och evolution ska vi tala om idag. När jag gick i skolan så fick man ju den bestämda uppfattningen att skapelsen, det var sagan, och evolutionen, det var fakta. All vetenskap stödde evolutionen. Och ibland kunde man nog känna så här, om man inte trodde på evolutionen så var man inte så intelligent. En jätteintressant sak som jag har fått lära mig mycket mer om nu när jag förberett det här föredraget, det är fler och fler vetenskapsmän som träder fram offentligt och så säger de, jag har ingen kristen bakgrund, men när jag studerar mitt fält, om det då är biologi eller genetik eller arkeologi, då måste jag avvisa evolutionsteorin. Det är väldigt intressant. När jag studerar fakta, säger de, då tvingas jag säga att det är någonting som inte stämmer. Det är någonting som inte stämmer. En del av dem blir ganska snabbt avskedade från sina jobb när de ifrågasätter evolutionen. Men en del av dem blir kristna. Det är ganska intressant. Man tänker sig att man måste liksom vara kristen från barndomen och sen kanske man kan stå emot evolutionsteorin. Men är det inte intressant att fler och fler träder fram och säger, jag har ju från barnsben blivit itutad evolutionen. Men när jag undersöker det ser jag ju att det finns inget hållbart stöd. Låt oss börja här. Jag tänkte att vi skulle tala om förnuftets plats i den troendes liv. Och om vi läser från Romarbrevet kapitel 10 så skriver Paulus så här. Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. När vi talar med människor så finns det egentligen bara en sak som kan skapa tro på Jesus. Och det är evangelium, det är Kristi ord. Jag kan också läsa lite grann från Luthers lilla katekes. Ni som har konfirmerat för inte allt för länge sedan kanske kommer ihåg det här. Jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller av min egen kraft kan tro på eller komma till min Herre Jesus Kristus. Utan den heliga ande har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, helgat och bevarat mig i den rätta tron. Det tror jag att ni känner igen. Det är ju förklaringen till trosbekännelsens tredje artikel. Det handlar om den heliga andes verk. Alltså, det går inte att med förnuftet klura sig fram till en frälsande tro. Och det ska vi komma ihåg. Så alltså, vi kan inte med logiska argument få någon att bli en kristen. Det är inte så Gud har lagt upp det. Ett bibelställe till. Matteus 18:3. Om ni inte omvänder er och blir som barn, säger Jesus, kommer ni inte in i himmelriket. Om ni inte omvänder er och blir som barn. Alltså, tron är barnets förtröstan på sin himmelske fader. Så att den kristna tron är att lita på Gud. Och det är inte samma sak som på mattelektionen. Nu förstår jag den här ekvationen. Allting har blivit klart. För jag har tänkt och tänkt och jag är tillräckligt smart för att förstå. Men, om vi går vidare. Förnuftet har en plats i den troendes liv. Vi kan läsa till exempel i Apostlagärningarna 17. Paulus i Lystra. Och han gör som man brukar. Till judarna i synagogan gick Paulus som han brukade, och under tre sabbater samtalade med dem utifrån skrifterna och förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Paulus förklarar och visar. Han ber åhörarna att använda sitt förnuft. Ni som tror på Gamla testamentet, säger han, ser ni inte att de här profetierna handlar om Jesus från Nasaret? Den Messias ni väntat på har kommit, lidit, dött och uppstått för er. Eller när Jesus talar till Emmauslärjungarna, då står det att Jesus började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Ni kommer ihåg det, Emmauslärjungarna är oroliga i sina hjärtan och de säger: Jesus, vi trodde att han var Messias, men nu har han blivit dödad, korsfäst, och nu vet vi inte vad vi ska tro. De känner inte igen Jesus. Jesus förklarar hur det hänger ihop. Förnuftet har en plats i den troendes liv. Vi kan se exempel, ursäkta, nu kommer vi till Paulus i lyste här. Vi kan se exempel även på att de som predikar i Bibeln, vittnar, inte bara använder skriften utan ibland utombibliska fakta. Om vi går vidare här. Så här talar Paulus när han är i Lystra. Vi predikar för er det glada budskapet att ni ska omvända er från dessa avgudar till den levande guden som har skapat himmel, jord och hav och allt som är i dem. Han har under gångna släktled tillåtit alla hedna folk att gå sina egna vägar. Ändå har han lämnat många vittnesbörd om att han gör gott. Från himlen ger han er regn och tider med goda skördar och fyller era hjärtan med glädje över maten ni får. Apostlagärningarna 14. Alltså, Paulus säger, se er omkring. Visst kan ni se att det måste finnas något större. Det finns en himmelsk fader som har lämnat många vittnesbörd om sig själv. Hur tror ni det kommer sig att det kommer regn från himlen? Och hur kommer det sig att årstiderna följer varandra? Ja, det är för att Gud ger er alla de här goda gåvorna. Paulus hänvisar till, vi kallar det här ibland för den naturliga Guds uppenbarelse. I Aten, då gör han på lite annat sätt när han ska vittna för atenarna. Paulus ställde sig mitt på Areopagen och sa: Atenare, jag ser av allting att ni är mycket religiösa. När jag har gått omkring och sett era gudabilder, då har jag nämligen också funnit ett altare med inskriften åt en okänd gud. Vad ni alltså tillber utan att känna, det predikar jag för er. Så för att bygga en bro, som Bjarte sa igår, för att få kontakt med atenarna, så börjar han med att uppmärksamma, ni har en massa olika gudatempel. Och trots att ni har så många, grekerna hade ju många hundra, kanske tusentals gudar och gudinnor. Och trots att ni har så många tempel, säger Paulus, så har ni ändå helgarderat er med tempel tillägnat den okände guden. Det är honom jag vill tala. Den guden ni inte känner. Så han vill anknyta. Idag finns det jättemycket altaren byggda åt olika falska gudar. Och det kan vara det mänskliga förnuftet som tillbeds som en gud. Eller kan det vara den mänskliga skönheten? För många är det den egna kroppen som är templet. Att ha den perfekt utmejslade kroppen blir avguden. Om jag bara lever tillräckligt nyttigt och hälsosamt kanske jag kan leva för evigt. Men, säger Paulus, jag vill tala till er om en okänd gud. Och så fortsätter han. Ty honom är det vi lever, rör oss och är till. Så som även några av era egna skalder har sagt. Vi är av hans släkt. Alltså, han säger, till och med en del av era grekiska författare har förstått. Människan är skild från djuren. Det finns något gudomligt i henne. Vi är släkt med Gud. Just det, säger Paulus. Så är det. Det jag försöker säga här är, Förnuftiga argument kan inte frälsa någon människa, men förnuftiga argument har en plats i vårt vittnesbörd. Vi brukar prata om apologetik. Och det är egentligen att försvara den kristna tron. Jag tänkte spela ett litet klipp här för att illustrera apologetikens roll. Jag kan inte vara solsår, men som jag förstår det då, så måste man röja undan växlighet som man inte vill ha, som är i vägen och som kan hota och döda och kväva de plantor man har planterat. Man har planterat gran till exempel. Då måste man göra sig av med den här undervegetationen. Det räcker så. Och det är apologetikens roll egentligen. Alltså, det finns... Titta vad fint det är.
Det finns en massa sån här undervegetation, både i den icke-troendes liv men också i den kristnes liv, som växer bredvid den här fina planten som är Guds ord och tron och hotar att kväva den. Och apologetiken kan hjälpa till att röja lite väg, så här, kan vara en liten röjsåg. Vi kan ta upp en lång rad olika fakta på ett flertal områden som visar på att kreationism, alltså skapelsetro, är minst lika rimlig som evolutionstro. En del säger egentligen rimligare när man ser på alla bevis. Vi får välja några. Jag skulle vilja börja med att säga, när ni vittnar, kan gå vidare, när ni vittnar, vi kan vara frimodiga. Frimodig är ett gammalt svenskt ord, alltså att vi kan ha förhoppning om att det vi säger kan slå rot. För det finns faktiskt inget inom modern vetenskap som kan bevisa evolutionen kontra skapelsen. Det låter ganska konstigt. Så jag säger det igen. Det finns inget inom modern vetenskap som kan bevisa evolutionen kontra skapelsen. Det kan vi ta med oss. Vi kan börja med det här. Hur är det med den här gamla planeten som vi bor på? Många evolutionister, de daterar vår planet som mycket äldre, ungefär 4,5 miljarder år gammal, än vad Bibeln visar. Det Bibeln visar är någonstans mellan 6000 och 12000 år. Det beror lite grann på hur man ser på de olika släktregistren. Det här har ju framförts, åtminstone i min skolgång, som ett tydligt bevis på att Bibelns skapelseberättelse är en saga. Vi ser ju hur gammal planeten är. Men när vi läser i första Mosebok, då förklarar ju Gud att han skapar en mogen planet. Till och med ett moget universum. Och någon som frågade i barnundervisningen, någon gång vi talade om skapelsen, hur gammal var Adam när Gud skapade honom? Hur gammal var Eva? Ja, en dag gammal, men de var inte spädbarn. Och det står om att Edens lustgård, där finns det stora fruktträd med mogen frukt som de kan äta. Så det är inte så att Gud skapar någonting som börjar från noll, eller hur? Utan de här miljarderna år, de krävs ju när man har förkastat tron på Gud. Då krävs det jättemycket tid. Utan en skapare så kanske den enorma tiden kan få vara skapare. Gud skapar planeter, han skapar solen, han skapar stjärnor. Men de är redan på sin plats, redan i skapelsens morgon. Det är inte så att de först behöver uppstå. Det är inte så att de behöver expandera från en Big Bang och liksom nå den position de har idag. Då behövs ju jättemycket tid. Men vi som tror på en skapare Gud har inget behov av de här årmiljarderna. Så en sak som man ska tänka på egentligen, det är att när man läser om saker som blir daterade, olika fynd, så är det skillnad mellan uppmätt ålder och verklig ålder. Om vi tror på skapelseberättelsen att Gud skapade himmel och jord, ja, men då kommer det inte att vara, se ut som bara 6000 eller 12000 år gammalt när vi undersöker det. Eftersom allt redan var färdigt och mycket, mycket gott. Kan vi lita på de här olika dateringarna då som presenteras som fakta? Ibland så dyker det upp tidningsartiklar och så har man hittat en benbit och så daterar man den till 14 miljoner år gammal. Hugger man till med kanske. Kan vi lita på de här dateringarna? Det finns ju olika sådana här metoder för dateringar. Jag har inte tid att gå igenom alla. Men en dateringsmetod man brukar använda, det är datering av islager. Alltså man tänker sig att genom att undersöka islager i glaciärer, till exempel på Grönland eller på Antarktis, då kan man datera när vissa saker levde, om man hittar ett djur kanske i isen. Då brukar man säga att delar av isen på Grönland borde vara 1 miljon år ungefär. Och samma med Antarktis. Ungefär 1 miljon år har vi ett istäcke. Om vi går fram här. Här är ett problem med den här dateringen. Man tänker sig att Antarktis ska ha legat under is då i åtminstone 800 000 år. Enligt de här isdateringen. Här är en karta över Antarktis. Och den gjordes 1531 av en man som hette Orontos Fineus. Det hette han nog inte, men man ville ha ett latinskt namn om man var lärd. Ni ser ungefär Luthers tid. Och det här är ju, den här kartan får ni tänka er liksom har utgångspunkten Sydpolen. Så vi ser liksom jorden underifrån. Till höger nere så ser man lite av Sydamerika och vänster nere Afrika och Madagaskar. Och det man har märkt nu då, när man kan undersöka det isklädda Antarktis med modern teknologi, det är att man ser att den här kustlinjen som man har fått till, olika vikar och detaljer, det stämmer väldigt, väldigt bra. Men är det möjligt då att han kunde göra det om isen där är 1 miljon år gammal? Nej. Utan alldeles tydligt är det så att på den här tiden så hade man uppgifter om hur Antarktis såg ut, eftersom det inte var täckt av en glaciär. Så de här istiderna man talar om var nog inte så länge sedan. Vi kan titta på nästa bild här. Jag är inte naturvetare, men den lilla biologi jag har läst och geologi i skolan, då brukar man prata om olika tidsepoker. Och nu är det svårt för er att se det här. Men teorin här att det finns olika lager där man gräver sig ner i marken. Och olika lager representerar olika tidsepoker. Och gräver man tillräckligt till det djupt ner, då kommer man till lager som bildades för väldigt länge sedan. Och utifrån det här bland annat så brukar man då säga att människan och dinosaurierna, de separeras av ungefär 64 miljoner år. Alltså det gick ungefär 64 miljoner år från det att dinosaurierna dog ut och människan blev till. Ska vi titta på några bilder här. Till vänster här, också lite svårt att se, så har vi ett mesopotamiskt konstverk som är gjort 3300 år före Kristus. Det är kanske lite svårt att se, men det är några jättestora djur med väldigt långa halsar och någon typ av ben, bit, hornaktig formation på huvudet som står med sammanflätade halsar. Och till höger så är en modern illustration av en sauropod. Det var bland de största växtätande dinosaurierna. Och åtminstone jag tycker att de är väldigt lika. Alltså i de här gamla konstverken så är det vanligt att man illustrerar kraftfulla djur, lejon, björnar, men också varelser som ser väldigt mycket ut som dinosaurier. En intressant detalj här då, det är att det som inte stämmer överens, det är ju den här hornaktiga knölen på huvudet. Den finns inte med på den här sketchen till höger. Den här ritningen som man har utgått ifrån benfynd. Men däremot har man hittat skallar som har just den här typen av horn eller förhårdnad på huvudet. Och då påverkar det hur man uppfattar bilden till höger. Här är någonting vi har missat, men som fanns med på det här konstverket. Kan gå vidare. Här är ett annat exempel. Det finns ganska många sådana här exempel. Till vänster en relief. Alltså man har huggit ut det här konstverket i väggen. Det är ett kambodjanskt tempel. Man daterar till ungefär 1200 efter Kristus. Och jag vet inte om det syns, men här är en väldigt dinosaurieliknande varelse som dessutom har de här konstiga bröstplattorna. En del av er unga kanske har sett de här barnprogrammen på SVT om dinosauriernas värld. Och då är det såna här stegosaurusar med de här plattorna på ryggen som är väldigt unika. Väldigt tydligt avbildat får man säga. Till höger har vi en bild från ett museum där man har pusslat ihop ett stegosaurus-skelett. Och det märkliga är just de här plattorna på ryggen som man tror att de använder för att hålla kylan i hett klimat. Vi skulle kunna fortsätta med fler sådana här exempel. Men det verkar på många olika, av många olika anledningar, så verkar det som att människan och dinosaurierna har levt samtidigt. Kanske inte alla dinosaurier har avbildats på det här sättet. Men ganska tydligt är att det finns så olika sådana här exempel. Ett annat fynd visar på att man har dinosauriespår som har liksom begravts i sand och människospår bredvid varandra. Det också tyder på att de ska ha levt samtidigt. Vi kan gå vidare. En annan sak som komplicerar bilden lite grann för evolutionister, det är vårt DNA. Ganska många av de här vetenskapsmännen som på något sätt blir omvända då, från evolutionstro till att inte riktigt veta vad de ska tro, och ibland till kristendom, det är att de studerar DNA, den mänskliga arvsmassan. Och det vi vet idag, det är att allt levande, djur, växter och människor, är uppbyggt av DNA. Man kallar det ibland för livets instruktionsbok. Alltså i varje cell finns vårt DNA. Och när människors kroppen behöver göra någonting, till exempel producera antikroppar vid en infektion, då behöver man hämta information från DNA. Eller när kroppen utvecklas, när man blir äldre, då behövs det information från DNA. Så på ett liknande sätt som vi kanske får en ny mobiltelefon, en del av er kanske alltid prövar er fram, men en del kanske läser instruktionsboken. Den behöver man för att förstå. Nu är det något nytt som ska hända. Hur ska jag göra det? Hur ska jag programmera ett larm? Eller vad det kan vara. På ett liknande sätt så behöver kroppen då, även hos en växt, hämta information från sitt DNA. Hur ska jag göra det här? Och den här instruktionsboken då, DNA, den har 46 olika kapitel, en för varje kromosom. Och varje sånt här kapitel har ungefär 48-250 miljoner tecken. Så det mänskliga genomet, det som gör oss till människor, det är ungefär 32 miljarder tecken långt i varje cell. Och då kan man undra, kan det ha uppstått av en slump? Kan det ha uppstått av en slump? Och är det rimligt att tänka sig att det ska finnas den här gemensamma nämnaren mellan växter, djur och människor, och allt det är en slump? Ja. För mig är det väldigt svårt att tro. DNA är ett av de tydligaste tecknen på att det finns en tanke bakom vår värld. Intelligent design talar man ibland om. Det finns en skapare. Vi går vidare. Startpunkten är lite grann en öm tå för evolutionisten. Det är faktiskt flera naturvetenskapslärare som jag har pratat med som säger, där är egentligen den stora luckan. Hur började allt? Och så säger de, jag är inte religiös, men vi har ingen bra förklaring på det. Om vi läser i Bibeln så står det, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Vad fanns då innan universum skapades? Bara Gud, eller hur? Bara Gud. Ateismen, om vi ska travestera dem. I begynnelsen skapade Big Bang himmel och jord. Vad fanns då innan universum skapades? Det man ibland säger, ja, det har vi inget svar på, men då kan man kanske tänka sig att det var en annan Big Bang innan den senaste Big Bang. Universum har expanderat och så sen börjat komprimeras och så sen när det blir tillräckligt stor täthet, då har det exploderat igen. Och då, det man tror på då egentligen, det är evig materia. Någon sorts evigt kretslopp av död och återfödelse. Egentligen som buddhismen och hinduismen. Vi kan inte bevisa Guds existens med vetenskapliga metoder. Därför att Gud låter sig inte mätas och vägas. Och det mänskliga förnuftet kan inte omfatta Gud till full. Men det som vi ska komma ihåg, det är att ateismen kan inte heller bevisa sin skapare. Till exempel evig materia med vetenskapliga metoder. Utan det är en religiös tro. Det är ett religiöst antagande de gör. Kanske universum har funnits för alltid. Vad är då evolution? Vi talar ju om det. Man talar om det lite slarvigt kanske. Det är viktigt, tror jag, att prata om att det finns olika typer av evolution. Det ena, det här känner många av er igen, det kallar vi för mikroevolution. Förändringar eller anpassningar inom en sort eller en art. Då kan vi tänka olika hundraser kanske. Det är ganska tydligt då att en typ av djur kan anpassa sig till sina omgivningar. Och människan kan påverka också med att avla fram en hund med väldigt platt nos. Som man tycker ser ut som en bebis och extra gullig. Åh, vad fin den är. Eller ett djur med långa ben så där, som tar sig fram snabbt i skogen. Eller en hund med päls som inte blir så blöt så den kan hoppa i och hjälpa till med fågeljakt och så vidare. Och det är sådana här förändringar och anpassningar som Darwin hittade när han reste runt på Galapagosöarna. De här finkarna, de här fåglarna som han studerade. Det var sådana anpassningar. En del hade längre spetsigare näbb och en del hade kortare och trubbigare näbb. Och en del hade lite mörkare fjäderräck och så vidare. Mikroevolution, anpassning. En parallell vi kan säga också, kanske, det är ju människor. Människor ser olika ut beroende på var deras förfäder kommer ifrån. Även människor har anpassat sig till de yttre förhållandena. Så om vi inte är rasister och tänker att det finns olika skilda människoraser, utan istället tror på skapelsen, att vi alla kommer från Adam och Eva, så ser vi att människan också anpassat sig till sin omgivning. Mikroevolution är inget problem för en skapelsetroende. Vi kan se att modern genetik visar, vilket är intressant, till exempel att olika vargar på olika kontinenter, långt ifrån varandra, som inte på naturligt väg har kunnat para sig, de verkar komma från samma urvargar. Och det pekar på en skapelse. Och det stämmer överens med Noas ark. Istället för att de har framkommit via urval och sen uppstått på olika håll, liknande varelser. Det är istället makroevolution som är problematiskt. En sorts djur förändras stegvis till ett helt annat djur, en helt annan sorts djur. Om vi ska förenkla jättemycket. Från en amöba, alltså en encellig varelse i havet, som kanske tröttnar på sin tillvaro och tänker, med fenor kan jag ta mig fram lite snabbare. Jag vill bli en fisk. Och så efter ett antal miljoner år så växer ut fenor och fjäll. Och sen tänker den så här, det är tråkigt att ligga här och plaska dagarna i ända. Det är fint där på land. En groda vore fint med ben som man kan hoppa och både klara sig i vatten och på land. Och sen kanske grodan tänker, om jag vore en reptil kunde ta mig fram snabbare och äta gott kött. Ja, men då, det vore fint. Och så vidare. Till en råtta, till en apa, till en människa. Det här är makroevolution. Och det är det vi brukar få lära oss i läroböckerna. Nu ska jag visa ett kort filmklipp igen, se om det funkar här. Ett problem med makroevolutionen. Det man kan säga om de här filmerna då, att det här är en tanke om mutationer. Den ligger till grund för de här superhjältarna och superskurkarna. De har superkrafter. Varför det? Jo, för att deras arvsmassa är muterad. Vi får se om vi får det att funka här, annars är det okej. Jag ska inte visa mycket av det här. Men här har vi pappan till en mutant. Här har vi en mutant. En X-man kanske då. Och han säger, du ska få den här sprutan. Så det blir normal. Och säger, nej men jag vill ha kvar mina vingar. Det är jättehärligt att flyga som en fågel. Titta. Det ser ganska härligt ut. Eller hur? De får flaxa fram så här. Varför visar jag det då? Jo, därför att om det är så att alla varelser ständigt förändras och får nya egenskaper, då är det här logiska fortsättningen. Varför skulle människan vara slutet? De som har hittat på X-Men och skapat den här tanken, de tänker ju rätt. Människan borde ju muteras och få nya egenskaper. Varför inte vingar? Det såg ju jättehärligt ut. Men problemet då med makroevolution, det är att det är det här som ska ha hänt. Inte med människan, utan med något annat djur. Ett djur som inte har haft vingar ska då via mutationer, lite slumpmässigt, få vingar. Men vad ska den göra med den om den inte har några fjädrar? Den behöver utveckla fjädrar också. Den behöver utveckla en lätt benstomme så att vingarna kan bära. Och problemet med mutationer är ju att de måste ju vara bra, livskraftiga, för att de ska finnas kvar. Darwins teori var ju att den livskraftigaste överlever, survival of the fittest. Alltså den som är starkast och bäst lämpad att klara tillvarons utmaningar, den överlever. Men om man har lite sådär halvskruttiga vingar utan fjädrar, då är de bara i vägen. Varför skulle det vara en fördel? Eller hur skulle det djur som lever i vattnet kunna få lungor som kan andas luft? Det är inte så lätt. Den forskning som finns, om vi går vidare, som finns om mutationer, stöder inte makroevolutionen. Man har gjort enormt många experiment på fruktflugor. Eftersom de har kort livslängd och de tar inte så mycket plats. Ni vet hur det är hemma i köket. Man kan ha hur många som helst. Och då tänker man, om man studerar dem så borde vi kunna studera och se exempel på mutationer. Och det gör man. Men det blir missbildningar. Det blir inga nya häftiga egenskaper. Utan det blir problem. Egentligen handikapp. Och det man ser då, till och med på fruktflugor som man kan tycka är ganska enkla djur. Det är att de andra, precis som de här filmerna om X-Men. De drar sig undan från de här muterade varelserna. Ungefär som en del människor tycker det är lite läskigt när det kommer en person med Downs syndrom och sätter sig bredvid. Åh, vilken konstig person. Det verkar inte som att de här mutationerna är någonting otrovärt eller önskvärt. Tvärtom verkar muterade djur bli lite så här utstötta ur gemenskapen. En tredje sak då. Enligt teorin om makroevolution så borde det finnas massvis av fossil och lämningar från så kallade mellanformer. Vad hände mellan grodan och fågeln? De saknas. Det dyker ibland upp sådana. En del av er har hört talas om Lucy, som man tänker kanske kan vara den första människan. Men Lucy är med största säkerhet en schimpans. Det är en frukt av en stark önskan att hitta de här saknade mellanformerna. På 1900-talet så dök det upp lite då och då förfalskningar där någon vetenskapsman för att få mycket pengar och uppmärksamhet hade liksom byggt ihop flera olika skelett, blandat apskelett med mänskligt skelett och kunde tjäna pengar på det ett tag innan man avslöjade att det var en bluff. Darwins egen invändning mot sin teori, det var det borde finnas massvis av fossiler och från så här mellanformer. Jag hoppas att de dyker upp efter min död och bekräftar min teori. Det har de inte gjort. Det har de inte gjort. När man talar om till exempel neandertalare och beskriver deras egenskaper, då ser vi att flera av de sakerna, de finns hos olika människor. En sluttande panna eller ett framskjutande parti över ögonbrynen. Människor ser olika ut. Om vi går vidare här. Rätt sak på rätt plats har jag skrivit här. Jag upprepar det här. Apologetik, alltså försvar för tron, till exempel kreationism, kan inte skapa tro hos någon människa. Tänk också på att vetenskapliga rön, alltså saker som vetenskapsmän hittar, de kan förändras. En teori kan vara giltig idag med det vi vet, och sen när man får mer kunskap så visar det sig att den inte stämmer. Så vi ska inte hänga upp våran tro på en viss teori. Kreationismen har ganska mycket nu förklaringar på hur saker hänger ihop. Alltså vetenskapsmän som tror på en skapelse. En del är kristna och andra är inte det. En del är skapelsetroende bara för att de säger det är mycket rimligare än en slumpmässig skapelse. Så bygg på säker mark. Det är Kristus som är klippan och inte olika rön. Det är viktigt att tänka på. Jag nämnde det här tidigare. Det är ändå många forskare som vittnar om att de först har tappat tron på evolutionen. Bara av vetenskapliga skäl. Sen blivit teister, alltså tänkt sig en skapargud. Och sen blivit kristna. Så det är intressant att bevisen har lett dem dit. Jag tänker också att det är väldigt många i våran omgivning som avvisar Gud direkt. Därför att de tror att vetenskapen motbevisar Guds existens. De tänker att för att vara kristen behöver man liksom plocka av sig hjärnan och lägga den i byrålådan. Och för att kunna tro. Ofta kan de ganska lite om evolutionstro. Kan ganska lite om evolutionsteorin. Och kanske ingenting om dess svagheter. Och där tror jag faktiskt att apologetiken har en viktig roll att spela. Både när vi undervisar våra barn, att vi kan lite grann om det här. Men också när vi möter människor som är fullt och fast övertygade om att de kommer från aporna. Det blir ett försvar för att slippa lyssna på evangelium. Till sist så vill jag sluta med några rader från andra Korintierbrevet 10. Där tycker jag vi tar med oss, eftersom vi ofta känner oss lite trängda så där och i minoritet. Och det kan kännas som att vi verkligen kämpar i motvind och uppförsbacke. Paulus påminner oss. De vapen vi strider med, de är inte svaga, utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Amen. Det gäller oss. Alltså, vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Men det gäller också vårt vittnesbörd inför andra. De vapen vi strider med är inte svaga, utan starka. Amen.